Sportsnack, Sveriges nya sportradio, och Elite Prospects, världens största hockeysajt. I samarbete med Unibet, betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se presenterar Inside Hockey. Inside Hockey.
Det här är Inside Hockey med mig, Uffe Bodin från HockeySverige.se, och min kära kollega Peter Sibner från EliteProspects.com. Och Peter, vi kommer ju direkt här efter, vad ska man kalla det, nagelbitaren i Friburg. Eller hur skulle du vilja, ja, vad sätter du för titel på den här matchen vi såg mellan Sverige och Slovakien i hockey-VM?
Ja, nagelbitaren i Friburg. Kanske det mest spännande svenska grundserie-VM-ögonblicket sedan Landeskrist 1987, när vi tack vare en domare i någon östtysk domstol fick en plats i slutspelet. Det kändes lite grann som att det var närmast juridisk hjälp Sverige behövde för att ta sig till slutspel i den här VM-turneringen.
Ja, alltså man gick ju, personligen, jag har sagt det hela tiden, jag står fast för det, det här är liksom inget VM-guldlag på något sätt, men samtidigt, jag menar, Sverige ska ju kunna ta sig till kvartsfinal utan problem i vilket VM som helst egentligen, liksom, även om de har sett ett lag med SHL-spelare på isen, kan jag känna. Så av den anledningen så har det här varit ett anmärkningsvärt VM, får man väl ändå säga. Och det här anmärkningsvärda nådde väl sin kulmen i lördags till att börja med då, när Sverige helt plötsligt får stryka av Norge för första gången på, vad var det, 15 år tror jag. Oh. Och ja, många hemma i stugorna satte nog chipskålen i halsen där på att säga. Men det satte ju tonen för den här matchen vi beskådade nu då mot Slovakien, där det var verkligen, ja, tack vare Kanada får man säga. Hade inte de spöat Slovakierna så hade ju Sverige varit körda, men... Oh. Nu fick i alla fall Sverige den här chansen och tog den. Och det betyder att de faktiskt spelar kvartsfinal i VM nu på torsdag. Men Peter, vad gör av den här matchen? För i början då såg det ju riktigt illa ut. Jag tror det var väl så här 9-0 i skott till Slovakien där i första perioden innan svenskarna vaknade till liv.
Ja, en bra bit in i första perioden så var det ju 9-0 i skott till Slovakien, trots att det var 8-1 i tekningar till Sverige. Och det var ju inte bara 9-0 i skott, utan de hade ju de hade ju skott i ribban, styrning i ribban, och de hade liksom flera riktigt, riktigt bra lägen att ta ledningen, och vilket de till slut också sen gjorde. Då fick man ju den här känslan att vad fan är detta? Jag skrev till och med till dig på Slack, vilket haveri detta är, skrev jag. Och sen svarade inte du, och by the time du kom tillbaka till datorn så hade ju saker och ting ändrat på sig lite grann, för då ledde ju Sverige med 3-1. Nej, men ska man ändå backa tillbaka lite grann, ännu en dålig start för Sverige. Jag tycker de har startat alla matcher i den här turneringen. Alltså mot Tjeckien så var det ju det som blev, alltså den förlusten, ja, mot Tjeckien är ju egentligen vad som gör att vi sitter där vi sitter liksom. Så hade man vunnit den så hade det varit ett betydligt mindre, alltså betydligt behagligare inställning i matchen mot Norge, och då tror man hade vunnit den matchen. Så att jag menar någonstans den starten mot Tjeckien där, det var ju, såg ju lite grann ut som att vi skulle få en sån match igen. Men nu tycker jag ändå stor heder till det här Tre Kronor, som i mångt och mycket under de sista två perioderna gör kanske sin bästa match i turneringen när det behövdes som bäst.
Mm. Jag tänkte på det att man kände plötsligt någon slags trygghet i spelet under de två andra perioderna som man inte har känt tidigare, och där får man ju faktiskt ge beröm till, jag menar, vi kan sprida superlativ över hur Ivar Stenberg, Viggo Björk och Lucas Raymond har uppträtt i den här turneringen. För det är ju någonstans de som har stått för någonting överhuvudtaget i offensiv väg. Det har ju varit väldigt ihåligt i övrigt. Men i den här matchen måste jag ändå säga, en sån som spelare som jag inte har sett mycket av hittills i turneringen, men som verkligen kliver fram idag och gör även mål, Jakob Silfverberg, och den kedjan med Rasmus Asplund och nu måste jag tänka efter, vad var det mer där på kanten?
Ja, Grundström var väl inne på målet,
tack,
tror jag, va?
Ja, precis. Jo, exakt. Grundström. Jag tappade hans namn totalt där. Alltså att de kliver fram i alla fall, och framförallt Silfverberg som gör liksom en sån här klassisk Silfverberg-match. Liksom, om man ser tillbaka till hans karriär i stort, att visst, han har haft offensiva framgångar i NHL, men det är ju hela tiden hans smarta tvåvägsspel som har gjort honom till den spelare han är någonstans. Och där tycker jag han går i bräschen idag och gör någonting exceptionellt bra. Efter att man knappt har lagt märke till honom i turneringen i övrigt. Så all heder till Jakob Silfverberg för insatsen. Men sen måste man också säga att målvaktsspelet har ju darrat till och från. Men Magnus Hellberg gör ju en riktigt bra match också. Håller faktiskt Sverige kvar där i den här bedrövliga första perioden som du var inne på.
Ja, nej men alltså det är klart att det är ju, vi kan ju inte bara ta det i förbigående här heller, utan det är ju liksom Ivar Stenbergs mål som ändå någonstans bryter, alltså Sverige leder med 2-1 vid tillfället, men alltså herregud vilket mål han gör. Ja. Alltså i ett sånt här läge, i en sån här match, i en mot etta som är egentligen ingenting, så liksom bryter han fotknölarna på den slovakiska backen och trycker upp den i krysset sådär med Mats Sundin på läktarna. Det är ju ett jäkligt häftigt VM-ögonblick. Hur det nu går i den här kvartsfinalen så är ju det någonting att ta med sig, för det är liksom en 18-åring som kliver ut och gör så här i en match där massor av rutinerade spelare inleder med darriga ben och så vidare. Och så kliver han ut och gör så här. Jag tror att Sverige lyfter otroligt mycket som lag efter det. Sen är det ju ändå de rutinerade spelarna. Du nämner Silfverberg som jag tycker har varit mestadels rätt blek i den här turneringen. Som ju spelar ett fantastiskt tvåvägsspel idag. Gör jättemånga fina insatser i boxplay och gör det här superviktiga 2-1-målet. Mattias Ekholm och Oliver Ekman Larsson tycker jag ser jättebra ut idag. De har väl varit lite upp och ner tidigare i turneringen. Men jag tycker båda två är... De leder laget med sin rutin idag tillsammans med Silfverberg. Så att det var precis den här laginsatsen som Sverige behövde, och det startar ju som du säger med Hellberg i målet som har haft en skakig, inte minst var det ju en väldigt darrig match inledningen mot Tjeckien, och så får han en sån här matchbild till emot sig idag, men väldigt, alltså framförallt riktigt fina fotparader i rätt så avgörande lägen.
Mm. Jag tycker vi får stanna upp lite vid Ivar Stenberg där. Vi har ju ägnat ganska mycket poddtid åt den gossen överhuvudtaget,
och mer blir det
säsongen. Mellare blir precis, ända in i kaklet håller jag på att säga. Men så här, tittar man, det är ju lätt att glömma bort det eftersom det gick som det gick mot Norge. Men det målet han gör i den matchen, när pucken går i ansiktet på Jack Berglund och sen studsar fram och han sopar in den på volley. Liksom, det är också så här, ja men också hur, om man ser hur han ändrar grepp på klubban för att liksom få... Alltså det finns så jäkla mycket hockey-IQ på den där killen. Och det är klart, i den här turneringen så känns det som att alla har pratat sig trötta om Viggo Björk. Med all rätt, liksom, han är center och det är ju den liksom, svåraste positionen nästan du kan spela. Men Ivar Stenberg, jag fastnar vid det ändå. Jag är fascinerad av honom på många sätt. För att här har han gjort liksom, en sån fantastisk säsong. Men på något vis är det ändå som alla så här rankingen nu inför NHL-draften har ju honom som två bakom Gamen och Kenner. Det köper jag fullt ut. Men sen när man ser hur... de förväntar sig att draften kommer att se ut, det är såna här mock drafts, och det är ju intressant att se att både San Jose och Vancouver förväntas ju då bara skita i och plocka Stenberg för att mer titta på vilka behov har vi. Ja, San Jose, de har ju en uppsjö av talanger framåt, så det är ganska givet att det backar de behöver, och då förstår jag liksom lockelsen. Och sen Vancouver, ja, Elias Pettersson har inte funkat så bra för honom. De känner väl kanske att de behöver en center. Det är mycket tydligare på att Manny Malhotra blir deras nya coach. Och så väljer de Caleb Malhotra av allt att döma. Man ska tolka signalerna som kommer från Nordamerika. Men då, som fyra, väljer Chicago Blackhawks. Alltså, jag kan ändå så här se det framför mig. Ingen dålig situation för Ivar Stenberg att komma in med typ Anton Frondell och framförallt Connor Bedard i ett lag liksom som... Ja, det finns ju hur coola möjligheter som helst för honom där att göra någon, liksom få en riktigt fin NHL, start på NHL-karriären nästa år. Men vad tänker du liksom kring fenomenet Ivar Stenberg och de här spekulationerna om var han kan hamna i NHL?
Ja, men jag tycker att det finns ju inget dåligt scenario för honom överhuvudtaget här. Egentligen, för jag menar, går han till Toronto som draftetta så är han ju draftetta. Det är ju liksom ett stort ögonblick för honom och för svensk hockey naturligtvis. Jag menar, vem skulle inte vilja spela i San Jose Sharks de kommande 5-6 åren? Jag tycker det ser jäkligt lajbans ut.
McLean Celebrinis kantar.
Ja, exakt. Jag menar, det är ju en win-win scenario för vem som helst. Och sen är det klart, Vancouver, ja, det är väl inte den roligaste miljön att hamna i just nu, men det skulle ju innebära att Ivar Stenberg går rakt in i NHL och får spela hur mycket han vill. skulle jag ju tippa. Alltså om han hamnar i Vancouver så är det ju inget snack om den saken. Då blir ju han liksom... ja, han kan ju, han har ju möjlighet att bli en frälsare för en stad som inte haft särskilt mycket att glädja sig åt.
Kanske kan sparka igång Elias Pettersson på allvar i samma
det
stad.
Också. Liksom, tänk om den kombon fungerar. Två spelare som jag tror skulle läsa, alltså läsa av varandra väldigt väl. Som säkert skulle passat väldigt bra ihop. Hade ju varit jättekul att se dem tillsammans till exempel i ett VM. Men nej, och jag menar, faller man till fyra och hamnar hos Chicago, alltså, ja, vad har man då? Då har man kompisen Anton Fondell och en av den här generationens mest spännande spelare. Ja, det är ju ingen tråkig kedja, herregud.
Nej, precis. Jag tänker att, nu får vi se vad de tänker för framtid för Anton Fondell, om det blir center eller om det blir vinge, men... Alltså Chicago, där de har ju inte i närheten liksom har uppnått sin potential än såklart. Och det är väl säkert några år bort, för de hade väl en snittålder på sin backsida där i slutet på säsongen på typ 23 år och sånt där. Mm. Så att där finns det ju otroligt mycket att hämta givetvis. Men det som du säger, alltså man ska kanske inte bli liksom för uppspelt över liksom att shit, Ivar Stenberg kanske kommer att falla lite i draften här. Utan jag tror att oavsett av de där fyra destinationerna som är mer eller mindre aktuella, så är ju alla fyra bra alternativ för honom.
Absolut, så är det ju. Och sen får man ju också titta på, jag tycker Viggo Björk är ytterligare en bra insats. Han har väl en assist där, på en andra assist på, ja, på Stenbergs mål idag. Och sen är det en sekvens där i slutet av matchen. Jag tror det är 3-4 minuter kvar någonting när de får ner pucken djupt. Och han liksom, alltså han läser det spelet så smart. Han väljer inte en dum pass tillbaka till pointen, utan han går ner, äter puck, drar bort en 10-15 sekunder på klockan egentligen genom att bara armbåga sig fram och hitta en öppnande passning rakt upp i slottet. Alltså han är så smart, den här killen. Vi kan inte prata om Ivar Stenberg i draften utan att prata om också om Viggo Björk, var han kommer hamna. Är han inblandad i diskussionen om de här fyra översta valen, tror du? För det har ju ändå trendat ditåt i diskussionen. Jag tror inte heller det, men det finns ju ändå de som menar det.
Ja, nej, jag tror att något lag kommer att bli väldigt lycklig lottad över att han faller ner någonstans. Jag vet inte, det var ganska intressant. The Athletic hade en omröstning där de hade röstat, de hade bett liksom så här NHL-scouter och NHL-executives att rösta, okej, vilken, var tror ni de här spelarna landar? Och det har ingenting med att göra vad de tyckte om spelarna, utan de är så här, okej, vilken spelare tror du kommer hamna i vilket lag? Och vad jag kunde se på den, så fick Viggo Björk ingen röst bland de 10 första att komma i draften, vilket
de tror ingen kommer våga ta honom.
Nej, men till och med Malte Gustavsson tror jag placerar sig som 9:e spelare till Florida Panthers till exempel. Så det är ju det där med hans storlek som kommer att förfölja honom givetvis. Ja, som center så krävs det tydligen att man är över 1,85 då för att vara gångbar.
Om vi håller fast vid det då, så tittar vi på vilka som väljer nummer 10, och så tänker vi på en spelare som har gjort väldigt, ja precis, och en spelare som gjorde väldigt, väldigt bra ifrån sig i det laget utan att ha särskilt mycket storlek. Vet du vilken spelare jag tänker på då?
Någon som inte så stor som har spelat i Nashville Predators. Snackar vi center då eller?
Nej, vi snackar en spelare som inte är så stor och som har gjort väldigt bra ifrån sig i många år i Nashville Predators.
Tänker du på Viktor Arvidsson eller?
Ja, det kan man väl tänka på.
Ja, det är väl svårt att jämföra dem såklart, men ja, storlek.
Det var inte riktigt han jag tänkte på, utan jag tänkte kanske framförallt på Steve Sullivan. Som ju är ännu mindre än Viggo Björk och Viktor Arvidsson.
Det är sant. Steve Sullivan som ju är en assisterande coach i Toronto Maple Leafs nu, va?
Mm.
Ja.
Han var i alla fall under den här säsongen. Vi får väl se vad som händer där.
Ja, men, exakt. Ja. Nej, men han hade en väldigt lång och fin karriär i New Jersey. Blev tradad till Toronto där Doug Gilmore-traden för länge sedan. Han var 97 eller något sånt där. Och hade en väldigt lång och fin karriär. Så absolut. Nej, men det blir intressant att se såklart. Jag hoppas och tror att Viggo Björk kommer att tillbringa en säsong till i Sverige och spela Djurgården och liksom färga ordentligt i SHL innan han drar över. Lite som Anton Frondell gjorde den här säsongen. Det tror jag skulle vara perfekt för hans karriärsbana. Men ja, givetvis spela ett JVM till för Sverige vore ju läckert också, självklart. Men där det blir intressant att se. Får vi två svenskar topp 10 eller får vi tre topp 15? Det är kanske det jag frågar mig. Jag tror inte kanske att Malte Gustafsson kommer gå topp 10, men ja, det är egentligen skitsamma, men det är bara kul att spekulera såna här grejer. Det pickar ju alltid upp lite grann. Men du, om vi ska återgå till hockey-VM, någonting jag har tänkt på, och nu lever ju hoppet fortfarande för ett positivt slut här för Tre Kronor, men det sista året som en förbundskapten går in och gör sin sista VM-turnering, så går det nästan alltid åt helvete. Har du tänkt på det? Mm. Och så kan gå tillbaka till, måste jag tänka efter, var det Bengt-Åke Gustafsson, ja, minns jag inte ens när han gjorde sitt sista, men det var väl 2010? Då vann de i och för sig, ja, då vann de i och för sig, tog brons, om jag minns rätt. Men ja, om man går därefter, Per Mårts 2016 i Ryssland, ut 0-6 i kvarten mot Kanada. Sen tog ju Grönborg över och han hade ju en väldigt framgångsrik första session där som förbundskapten. Men sista kvarten 2019 mot Finland i Bratislava, eller Slovakien var det i alla fall. Mm. Total kollaps där mot Finland. De leder stort, tappar, förlorar efter förlängning. Och
med så ett jättebra klart, lag kan man ju
komma ihåg. Ja, ett grymt lag. Det var ju bara en NHL-stjärnor i princip. Ja, men sen slutligen då här Garpenlöv innan Sam Halland tog över, så var det ju den där den gången när Sverige verkligen missade kvartsfinal 2021 i Tammerfors. Ja. Så ja, jag vet inte vad det är, men och vi ska ju inte måla fram på väggen här, för nu lever ju hoppet inför den här kvarten såklart, men jag vet inte, är jag någonting på spåren här att tro att det ligger någonting i att det har någonting att göra med att det sista året som förbundskapten, att det kanske inte är den där riktiga skärpan, eller är det något
jag
annat?
Vet ju, nu vet vi inte hur det slutar det här naturligtvis, vi ska väl prata lite mer om scenarierna för en kvartsfinal här lite senare, men vi vet ju inte hur det slutar, men det är väl ändå någonstans så att om man tittar till den här Garpenlöv och Sam Hallameren, så är väl kvartsfinal typ godkänt numera i den eran.
Usch, det får
du inte säga. Men tänk bara på hur jäkla glada vi sitter här och är nu över att Sverige har knocklat sig vidare till en kvartsfinal. Och bara, gud, yes! Nu har vi ingenting att förlora, sa de på Viaplay.
Nej, precis.
Alltså jag, som jag, om det vore ett fotbolls-VM liksom.
Nej, men oavsett om det är JVM eller VM, så, och nu när Ryssland inte är med, så jag accepterar ingenting annat än semifinal för att det ska vara godkänt. Men okej, okay, med tanke på hur den här turneringen har gestaltat sig hittills, så ja, jag vet inte. Jag kanske inte gillar det där uttrycket, nu har man ingenting att förlora, men jag vet inte. Men just det där med att sista året för en förbundskapten sällan verkar sluta bra.
Nej, men definitivt om man tittar på hur Sverige har spelat i den här turneringen, så får man ju inte intrycket av en coachingstaff som brinner och vill det här. Det är ju ingen som krigar för sitt jobb, om man säger så. Den känslan, nej, får man ju lite grann av hur Sverige har uppträtt naturligtvis här. Men å andra sidan, som sagt, om man tittar till resultaten de senaste par åren, så det är frågan, alltså ja, hade vi rykt ut i kvarten så hade man nog kunnat hävda att det här argumentet hade hållit i sig, men nu känns det lite grann som att ja, så där mycket många resultat bättre än kvartsfinal har vi ju faktiskt inte på de senaste 5-6 säsongerna heller, så att
nej, alltså, sen undrar jag också så här, ett genomgående tema, nu var du inne på det, Grönborg hade ju, ja, när han var förbundskapten, jag vet inte vad han gjorde för att lyckas, men han fick ju alltid NHL-spelarna att ställa upp. Nu är det klart, det är OS-år, det har varit en väldigt komprimerad NHL, ett komprimerat NHL-schema den här säsongen. Det är klart att det är mycket som på något vis talar emot att vi skulle få loss NHL-spelare, men ändå liksom, vi har, ja, men vad är det? Ett hundratal spelare i NHL varje säsong, och vi fick loss, vad blir det nu, 10-11 stycken den här gången. Det känns ändå som ett, liksom, bara någonting som hände där under OS som gjorde att folk nu kände bara att nej, fy fan, jag vill inte åka till Schweiz och bli coachad av Sam Hallam igen. Eller tror du bara att fy fan, det här var en lång säsong och jag är helt slutkörd, jag har verkligen inte mer att ge.
Nej, alltså det brukar ju vara som en förbundskapten att man under loppet av 4-5 säsonger eller vad det är man sitter på liksom någonstans så här, man tappar förtroende hos vissa spelare. Så är det ju. Man kan ju se genom åren att vissa förbundskaptener har alltid gillat vissa spelare lite extra. Och här har du väl exemplet då kanske Oliver Ekman Larsson är ju en sån spelare som kanske är Team Hallam. Alltså han fick komma med till OS. Han väljer att åka hem nu och spela VM. Har varit lojal när han har kunnat under Hallams tid liksom. Men omvänt å andra sidan då en sån som Mattias Ekholm. Jag blev ju extremt förvånad när han tackade ja.
Det blir ju raka motsatsen på något vis där. Han blev tokratad från OS och då tänkte man shit, det här, nu har han gjort sin sista landskamp och sen han är en av de få liksom stjärnorna som ställer upp och kommer hem ändå.
Ja, direkt efter att de har blivit utslagna ur en slutspelsrunda dessutom. Det var inte så att de missade slutspelet, de var ju faktiskt en slutspelsrunda dessutom där han loggade stora minuter och liknande. Så att det är väl ändå alltså, kudos till Sam och hans stab för att man liksom någonstans lyckas återupprätta en relation med en sån spelare som Ekholm. Men jag vet inte riktigt, om man å andra sidan ska titta på det så är det ju många gånger så att de gånger Sverige har varit usla genom första halvan av en turnering så har det kunnat bli riktigt bra sen. Om man tittar på 2013 till exempel, det är klart att två tvillingar Sedin som anlände då, det har ju sitt alltså det spelar ju in i sammanhangen. Men även liksom så här, var det inte 92 man vann efter att ha fått 0-0 mot Italien i premiären eller något liknande. Så att jag menar det är någonstans här, VM är en konstig turnering. Nu är det liksom en match hela vägen fram till en potentiell final här. Så att jag utesluter inte att det här svenska laget kan vinna guld. Det är därför de är där. Jag ser ju ingenstans att det kommer att hända. Jag har ingen förhoppning att de ens överlever den här kvartsfinalen, ärligt talat. Men vi ska komma ihåg att VM, det är ett jävla lotto också.
Ja, verkligen. Det är det ju definitivt. Och det har man ju fått uppleva ganska många gånger genom åren, liksom det här med lottning och vinna rätt matcher. Jag tycker 2013 är det bästa exemplet på det, hur Sverige vinner den här sjuka kvartsfinalen mot, var det Kanada var det va?
Ja, på straffar.
Fredrik Pettersson dunkar in det där slagskottet och sen är det bara pang, kör över Finland i semin och sen pang, kör över Schweiz i finalen. Och det är ju liksom så här förlösande matcher. Nu vet jag inte om den här matchen mot Slovakien kommer att vara så förlösande, men i alla fall det känns som att det kanske kan ge dem en skjuts i rätt riktning i alla fall här inför kvartsfinalen och ja, på något vis ge dem lite av självförtroendet de tycks ha saknat tidigare.
Ja, för det vi har är ju att vi har ju en trupp som till hälften består av spelare i Europa och det liknar ju på sätt och vis den trupp vi hade 2013. Jag ska läsa några av namnen här liksom. Vi snackar ju ändå Johan Fransson, Elias Fält, Staffan Kronvall, Dick Axelsson, Nicke Danielsson, Jimmy Eriksson, Simon Hjalmarsson, Andreas Jämtin, Niklas Pajen Persson, Martin Törnberg. Ja, det är klart. Det är ju liksom inte, bortsett Sedinarna, så var det ju ingen jättestjärnglans på den här truppen.
Nej, precis. Det var inte många NHL-spelare. Så kom de in och fann någon slags kemi med Louis Eriksson som... Jag undrar om bara de där matcherna de gjorde tillsammans i den där VM-turneringen, det var väl det som fick Louis Eriksson det där 36 miljoners dollarskontraktet i Vancouver sen. Så vi inte blev någon hit tyvärr för hans del. Eller för Vancouvers del kanske framförallt då. Men det är ju fascinerande när du läser upp de där namnen att den då gick att vinna med det landslaget. Det är häftigt faktiskt.
Förvisso på hemmaplan i Globen, men ändå, jag menar ändå att vi ska väl inte räkna ut det här laget, men ska vi gå vidare och titta nu på den här alltså kvartsfinalen som man får nu då? Visst, det hade kunnat bli, alltså, du hade kunnat få USA i kvarten. Det fanns ju egentligen ingen, det fanns en lätt lättare motståndare, och det var ju då Lettland. Haha, vad roliga var det att välja på. Men jag menar så här, Schweiz är ju en maktfaktor i VM-sammanhang numera. Om man tittar på lagen de har liksom ställt upp med, de var i final förra året, har gjort flera jättebra turneringar. Det är ju liksom inte, det är inte som gamla tiders Schweiz, såklart. Och jag menar, att möta Schweiz nu då på hemmaplan, om det är det det blir, det är ju en match där Tre Kronor ändå, de kommer ju inte gå in i den här som favorit. De kommer möta Schweiz i en tryckkokare i Zürich, fullsatt på läktarna. Det andra alternativet är ju att få möta Finland, och vi vet ju att Sverige och Finland, alldeles oberoende av hur trupperna ser ut, du kan titta på 2019 som ett exempel, du kan titta på många andra exempel genom åren, de matcherna lever ju alltid sitt eget liv. Det är ju som ett derby liksom på något vis. Det spelar ingen roll om ett lag ligger etta i tabellen och ett annat lag ligger 14 i tabellen. De här mötena blir alltid, det börjar på noll liksom. Så att jag tror ändå, utifrån hur utskällt Tre Kronor har varit i den här turneringen, så går man in inte som favorit i någon av de här matchupsen i kvarten.
Nej, precis. Outsider-position, och som ni märker när vi spelar in det här, så är det inte riktigt klart vilka Sverige får möta, så vi får vara lite transparenta med det givetvis. Men du Peter, är det något annat du vill plocka upp från hockey-VM, eller ska vi gå vidare?
Nej, vi går vidare. Det kan ju bli så att nästa vecka när vi spelar in det här så har vi ett VM-guld att fira. så att vi får väl se.
Det var lite min segue in det här. För att förra veckan satt jag här och sa att ja, men det är oundvikligt med en Stanley Cup-final mellan Colorado Avalanche och Carolina Hurricanes. Och Vegas Golden Knights ville ha någonting att säga till om det, kan man väl säga. För helt plötsligt så står de där med en 3-0-ledning, och när den här podden droppar, då kanske det till och med är över. Och så sitter man här och tänker bara, vad fan var det som har hänt där egentligen?
Det är flera saker som har hänt, skulle jag säga. Det är ju, dels så är det ju väldigt uppenbart att Cale Makar är ju inte, han är ju absolut inte 100%, han ser inte ut att vara 60%. Det är flera gånger man tittar på honom och ser klart och tydligt att han kan inte hantera pucken och överkroppen som alls som man brukar göra. Det påverkar naturligtvis även ett så skickligt och djupt lag som Colorado när världens bästa back, får vi väl säga då, inte kan spela på en högre nivå än så här. Nu har man ju också då frågetecken i nattens match för McKinnon, som tog en jävla smäll i matchen här i söndags. Så att det om det, men jag menar, Vegas har ju gjort det här fantastiskt bra. Rasmus Andersson är ju en kung i försvaret där. Mitch Marner ser jättebra ut, fortsätter leverera. William Karlsson lika så. Tortorella har ju fått ut max av det här manskapet nu, och det har man inte lyckats med på hela säsongen egentligen.
Nej, det där med Tortorellas intåg i Vegas, det går nog inte nog att understryka vad det har betytt. För att innan laget, jag menar, innan han kom in så var laget underpresterade. Det är ganska intressant, man tittar på så här underliggande siffror, så var de ganska bra på att försvara sig, och liksom all underliggande statistik såg bra ut. Men det fanns ju ett stort hål såklart, och det var målvaktsspelet som var ett av de sämsta i NHL. Där har han fått bra målvaktsspel från Carter Hart nu efter många om, men han inledde kanske inte slutspelet så förtroendeingivande, men sen dess har han ju vunnit dueller mot alla målvakter han har ställts mot, och ser ut att göra det här mot Wedgwood. Då får vi se om det kanske blir Mackenzie Blackwood här som står närmast matchen. Men så att det känns som allt bara faller på plats för Vegas, så man märker liksom vilket djup de har i den där truppen. Jag satt upp här och kollade på en av matcherna, och Colorado ledde med 1-0, det måste vara i match 2, de ledde med 1-0 långt in i tredje perioden. Ja. Men sen så är det liksom bara, det kändes så att de körde fast, och Vegas liksom, de fångade upp dem och som en slags boaorm bara sög syret ur dem, och till slut så kom i målen och bara tripp, trapp, trull, och så var det över. Och det känns som, jag menar, den här sista match 3, de ledde med 3-0 efter första perioden, och sen kommer det här första målet. Man ser direkt hur Colorado-spelaren nästan så här fryser till is. Det liksom som nästan är chockade bara över att släppa in ett mål, och sen så faller de ihop. Så det känns som att det mentala övertaget som Vegas har skaffat sig i den här serien, det är monumentalt.
Ja, nej, men så är det. Jag menar, du tittar på, alltså, en sån som Brett Howden har gjort 10 mål i det här slutspelet.
Mm. Ja, och Pavel Dorofejev som är världens
mest
ojämna spelare. Liksom. Ja, men exakt. Det är så här flashbacks till, jag vet inte, vad är det mest streakiga NHL-spelare jag kan komma ihåg? Typ Peter Bondra eller något sånt där, som liksom kunde göra så här 25 mål på 10 matcher och sen gå, ja, nästa 10 matcherna så man inte röken av honom liksom.
Niklas Wallin.
Niklas Wallin. Plocka upp en defensivback från borden här mitt i allt.
Ja, men när han gjorde mål, då jävlar räknades.
Ja, då small det ordentligt. Johan Fransén var också en sån där, apropå du och smålänningar. Men han kunde ju vräka in mål på löpande band och sen gå ganska tyst en längre period efter det. Men det ser ju onekligen bra ut för Vegas, och när ni lyssnar på det här kanske de redan är klara för Stanley Cup-final, vem vet. Men om vi tittar på den andra serien då, så Montreal levererade en riktig käftsmäll på Carolina i den första matchen, och då tänkte man, wow, hur ska det här sluta? Men sen har ju Carolina, ja, de har väl hittat tillbaka till sin vägvinnande hockey och två raka övertidssegrar här och 2-1 i matcher, och det känns för som att de sakta men säkert börjar ta över den här serien.
Ja, men så är det ju lite grann, väldigt starkt besked framförallt efter den övertid, den första övertidssegen, där var de ju helt dominanta och spelade ut Montreal, men det krävdes ju ändå övertid. Tänk om de hade förlorat en andra match på hemmaplan och åkt till Montreal med 0-2, precis som Colorado har gjort i den här serien, då hade det varit jäkligt kämpigt. Men nu ger man ju istället ifrån sig ett otroligt styrkebesked som åker ut och vinner också match 3 i Montreal. I Montreal har ju inte Canadiens varit särskilt framgångsrika den här slutspelsrundan, får man ju också säga. Jag vet inte, har de vunnit någon match överhuvudtaget? Jo, det har de väl i och för sig, någon enstaka, men det är ju definitivt inget jätteroligt facit. Jag tror att om Carolina kan ta fasta på det här nu och liksom någonstans, det är ett ungt Montreal som går ut inför hemmapubliken med en jävla press på axlarna. Kan man smälla till dem en gång till och ta 3-1 där, då tror jag att man stänger butiken här. Kommer Montreal tillbaka så är det mer spännande, för det är inte så att Montreal inte, alltså även i den match 2 där när de bara skjuter igen 10 skott på mål eller något, så är de ändå med och tar det till övertid liksom.
Ja, det är samma match 3. Jag tror hon sköt 12 skott.
Och ja, precis, ja.
Det var ju ett bortdömt mål där på Noah Dobson från att ta ledningen med 3-2 i tredje perioden. Så att de lyckas ändå få ut max när det kommer till den lilla kvantiteten de har där. Så det går ju inte att räkna bort dem. Och de har ju varit i prekära lägen tidigare det här slutspelet och på något vis ändå krånglat sig framåt. Så jag tycker definitivt inte man ska stänga dörren för Canadiens där. Men frågan är ju liksom hur det, man måste ha åtanke också att Canadiens gick in i serien med 14 spelade matcher och Carolina med 8. Så det är också frågan förr eller senare liksom, kommer den här enorma mängden hockey som Montreal har spelat, kommer det i kapp dem till slut?
Det är väl antagligen det vi ser, och jag menar, jag är inte heller särskilt förvånad att den första matchen blev som den blev. Jag menar, du har suttit i 12 dagar mot ett lag som spelade match i förrgår, så det är klart att det laget kommer att komma ut med en helt annan fart, så är det bara. Men när det väl får sätta sig över en serie sen, så det är klart de här rutinerade rävarna i Carolina, det är klart det märks nu att de är hela, friska, de har fått vila. Jag tror det här blir jäkligt tufft för Montreal. Jag tror också att Montreal som börjar få allt mer liksom brist på energi, precis som du säger, av den rena fysiska belastningen. Men också att jag tror att de känner sig lite grann nöjda också med vad de faktiskt har åstadkommit redan i år.
Ja, vi står inför en spännande fortsättning här på Stanley Cup-slutspelet. Och Peter, innan vi börjar stänga igen här, så det här är avsnitt 34. Så när vi, innan vi började spela in här, så började vi fundera på spelare som har 34. Och vi kan ju vänta med den mest uppenbara av dem alla som är aktiv här och nu. Men nummer 34, vad var det för namn liksom som poppade upp för dig?
Jag tror att mitt första namn som kom upp i huvudet var John Van Beesbrouck.
Ja, men det passar väl bra. Du växte ju upp som Philadelphia Flyers-fan, och det kanske inte är den klubben han är mest förknippad med, men det var väl ändå, var det där han avslutade karriären?
Jag minns faktiskt inte riktigt hur det var. Han var ju i Rangers och i Florida. Det var väl precis, i Florida han gjorde han mest väsen av sig.
Ja, jag tänkte säga, alltså, de hade ju ett jäkla bra målvaktspar där i Rangers när det var han och Mike Richter. Sen så tror jag Panthers plockade upp honom i expansionsdraften där, och det var väl inför säsongen 93-94, så han lämnade ju Rangers precis där innan de vann Stanley Cup. Säkert. Och det var ju Florida, han, det var ju det slutspelet 96 när de gick hela vägen till final, sensationellt. Och sen då åkte på spö mot Foppas Colorado i finalen efter Ove Krupps övertidsmål där i fjärde finalmatchen. Det blev ju 4-0 i matchen där. Men det var väl hans, jag skulle också säga att det var väl hans mest minnesvärda säsong som NHL-målvakt, var väl i Panthers ändå.
Ja, flera säsonger där var han ju hela Panthers. Lite så kändes det som. Jag tror att de... han avslutade Devils, om jag inte minns fel.
Okay,
ja, precis. Jag ska inte svära på det, men han var i Flyers. Och sen tror jag att han var i... Om han var i både tillbaka i Rangers eller om han var i Islanders, Devils. Jag driver ju bara världens största statistikdatabas. Men jag tycker det är tråkigt att kolla upp sakerna man har. Då hade det inte blivit någon podd.
Jag sitter och rabblar statistik från EP. Det kanske är en annan podd i det.
Nej, men du hade ju ett mycket mer anonymt namn.
Ja, men jag växte upp och följde Mats Sundin. Det var ju min favorit. Och han spelade ju för Toronto som alla vet. Och där är en viss Austin Matthews som har 34 idag. Men på den tiden när Mats spelade så var det en brunkaback med en stor mustasch som heter Jamie McCown. Som... ja, riktigt tuff back så där. Vann Stanley Cup med Calgary Flames 89. Och sen tror jag efter han hade varit i Toronto, om de blev tradad till Detroit. Men han var i alla fall med och vann någon Stanley Cup där också med Lidas och Holmström och det gänget i slutet på sin karriär. Så att, det är ett sånt namn som ringer, det ringer en klocka varje gång jag ser nummer 34 där i alla fall. Men jag tänker där på Austin Matthews, om vi ska återgå till nutid efter den här lilla nostalgiska exkursionen, Peter. Det har ju varit mycket snack om honom efter säsongen och det är mycket som pågår såklart i Toronto Maple Leafs. Jag har ju pratat mycket om Mats Sundin och John Sheikha och hela den omstruktureringen som pågår i klubben nu. Men det har gått rykten om Matthews att han kanske inte vill vara kvar i Toronto och sådär. Men nu kom det ju faktiskt uppgifter i veckan om att de har haft något typ så här Zoom-möte. Han tillsammans antingen med hans agent och Sundin och Sheikha, och att det plötsligt låter ganska positivt. Vad har du för känsla? Tror du att Austin Matthews spelar för Toronto när säsongen drar igång? Han har ju 2 år kvar på sitt kontrakt.
Jag tror nog ändå det. Jag tror att det här faktum att de trillade in och vann draftlotteriet skadar ju inte.
Precis.
För att här får du ju faktiskt, vem de än väljer så får de ju en spelare som kommer gå rakt in och höja kvaliteten på deras lag, känner jag. För så pass bra spelare finns det ju att välja på där i toppen, oavsett om det blir McKenna eller Stenberg eller någon annan som man kanske egentligen behöver. Man tittar på backsidan liksom. Jag tror att Matthews har ju inte heller jättemånga valmöjligheter. Alltså av de lag som kommer kunna utmana om Stanley Cup nästa år, så hur många har råd och utrymme för Austin Matthews? Jag tror det kan bli svårt att få till.
Ja, jag tror också så. Jag tror att nästa säsong blir väl så här, tror jag, att de testar nästa säsong och får se om de kan övertyga honom om, och framförallt hitta en coach också som kan få mer ur honom. Det har varit ganska uppenbart här under de här 2 säsongerna med Craig Berube att han har inte alls fått samma offensiva utveckling som under åren med Sheldon Keefe. Han har inte varit i närheten av sina 69 mål liksom, som han gjorde där, vad var det, 23-24. Så det är väl det första, blir det intressant att se om han kan hitta tillbaka till sin höga nivå. För om han gör det, så då kommer ju Toronto också vara en betydligt bättre sits givetvis. Men överhuvudtaget så är det väl, jag gissar att han får, att han ger dem den här säsongen. Och sen om det inte funkar, om det går lika illa som det gjort under den gångna säsongen, så förvånar mig inte om det händer någonting nästa sommar. Att de försöker komma överens om en bra lösning, att de kan trade honom till en klubb där han kan förlänga kontraktet och ta nästa steg lite grann.
Och då kan vi ju sitta i en sommar där både Austin Matthews och Connor McDavid blir tradade samma sommar. Den 1 juli Canada Day, då är det inte många av våra kollegor som får njuta av ledigheten.
Nej, precis. Om Edmonton Oilers har en dålig säsong, då vet du katten alltså. Då går ju Matthews in i sista, eller McDavid går in i sista året på sitt avtal där också. Så det har du helt rätt i. Det kan bli en riktigt het sommar. Och så säger man alltid, och sen så typ är alla uppsignade eller klara för andra klubbar redan innan man kommer dit. Men nåväl, där finns det lite drama att se fram emot, eventuellt i alla fall.
Ja.
Du, Peter, innan vi stänger ner för idag, vad hittar ni på Elite Prospects just nu?
Vi har faktiskt, jag sitter här nu och packar och ska åka till Montreal imorgon bitti. Inte för att titta på Montreal Canadiens, utan vi har en stor turnering där uppe som heter Montreal Meltdown, där det är väl ett 60-tal ungdomslag i åldrarna 2007 till 2011 i olika divisioner, så det är en av de största showcase-turneringarna på kanadensisk mark. Där ska vi upp hela gänget, jag har också ett lag i turneringen faktiskt, där vi får in lite svenska spelare som kommer att vara med, Elite Prospects Team Sweden, lite blandning av killar från Buffalo, Daniel Alfredssons grabb Phoenix är med och lirar, vi har lite killar ifrån Almtuna, Väsby, Täby med flera som kommer över och lirar, så att dit ska jag imorgon bitti, det ska bli jäkligt kul.
Jag är inte ett dugg avundsjuk. Montreal är en av mina favoritstäder i hela världen. Och nu när F1-cirkusen har dragit därifrån efter helgens tävling, så tror jag att det kommer vara lite mer chill, tänkte jag säga. Men samtidigt så är det ju som sagt ett Stanley Cup-slutspel som pågår också, där det är en viktig match. Så jag tror att ni kommer få ta del av en stad som är sjuder av liv. Hockeyliv till och med.
Ja, det är ett speciellt ögonblick såklart, match imorgon också när vi kommer fram, borde det bli också, va?
Ja, precis. Ja. Så ja, underbart. Montreal på våren, det finns sämre ställen man kan besöka, helt klart. Men med det så vill vi tacka så mycket för att ni har lyssnat på oss här idag, och vi återkommer nästa vecka med ett nytt avsnitt. Tack så mycket.
Tack.